Idag är ingen mindre än matinspiratören och tv-personligheten. Ja, hon är ju även tvåbarnsmamma. Välkommen hit, Marquise Tainton.
Tack så mycket.
Härligt att ha dig här, finally.
Äntligen!
Du trodde jag ljög om att jag ville ha dig med i min podd.
Du, jag kände bara, gud, det är inte ofta i mitt liv som jag blir liksom, inte ghostad, men när man inte får svar. Jag bara, okej, gumman, ha det bra.
Du kände dig dissad av mig.
Ja, jag kände mig lite dissad. Jag är inte så van vid känslan, men det var en härlig upplevelse att någon gång få uppleva det.
Jag tyckte jag fick äta upp den här om dagen.
Ja, du bara, gumman.
Jag bara, jo, men jag lov. Nej, det där går jag inte på. Ja, men du hade ju hört av dig till mig på Instagram. Mm. Och i och med att det finns ju det här...
I och med att du inte hade följt mig tillbaka, det stämmer. Ja,
som jag hade lovat då också.
Så kunde du inte se mina meddelanden.
Minnet är kort, men...
Men nu är vi här, det är det viktigaste.
Ja, det känns underbart. Fint av dig att du inte är så långt sin, tänker jag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Marquis, du är ju matinspiratör. Du har ju vunnit en mattävling på kanal.
Nej, jag har inte vunnit. Nej. Jag kom faktiskt trea.
Okej, men vi låtsas
som att du vann. Många som möter mig så här, men du vann ju. Man bara, okej, jag låter dem tro det.
Bästa personligheten.
Ja, precis. Och det är det enda som räknas, säger de när man gör tv.
Vi ska gå tillbaka till den tävlingen och om hela din karriär. Och du är även syster till Loreen.
Mm.
Hon har ju precis gått vidare i Mello.
Ja.
Hur känns det?
Gud, man har gått och varit... Rätt från början var jag inte nervös, men när man varit så jävla nervös och nu känner man sig bara... Gud, vad härligt.
Tror du hon vinner hela skiten, som jag brukar säga?
Du vet... Om det hade bara varit du och jag och vi inte hade tryckt på rec, då hade jag bara, vad är det där för jävla fråga? Det är klart hon går och vinner hela skiten. Och det är det jag hoppas på, och både för min egen skull och hennes skull. Och liksom. Men,
varför för din skull?
Nej, men
det är hennes vinst din vinst?
Ja, men absolut. Och att få, jag har ju många syskon, och att få njuta av en syskons framgång är väldigt härligt, precis som man när man ser sina barn, även om det är små steg, liksom få uppleva saker, så tycker jag det är fantastiskt. Jag minns när hon vann med Euphoria, hur man bara, den känslan som gick genom kroppen var liksom
euforin.
Ja, men på riktigt, jag kommer ihåg, jag kunde liksom inte knappt andas av stolthet och lycka för hennes skull, och det är väldigt härligt att få uppleva lycka genom andras lycka.
Och jag kan säga att när hon vann den i Globen och hela er familj gick upp på scenen, då kände jag lycka mer, för jag såg mig själv i er familj, för vi är också ny syskon.
Mm.
Tyvärr har vi ingen sångfågel på den nivån, men,
men, massa andra
men saker, känslan men var känslan. I alla fall att det var härligt, just att det var också en kvinna från en nordafrikansk familj, men det känns ju lite som en Mellanöstern familj med många syskon.
Med samma kulturella arv liksom. Sen vilken världsdel spelar ingen roll, för kulturen är ju densamma. Och det är också det som man tänker på. Vi bor ju också i ett land där everybody is mixed up. Alltså vart man än går, det finns ju ingen som är hel. Och det betyder väldigt mycket att en sån vinst, inte bara för vinsten där och då och för familjelyckan, utan liksom för allting i, ja men du vet ju själv, vad har man själv fått se på TV när man har växt upp? Man är ju överlycklig nu, man bara, jag har en, min yngsta dotter är ljus och min äldsta dotter är mörk, så det är liksom en av varje. De kommer ju leva helt olika världar om vi inte gör den här utvecklingen framåt. Så på det sättet var det också väldigt, väldigt härligt.
Och det är det jag menar, att man helt plötsligt så kände man att det fanns en del av det man själv kände igen sig som gick upp och vann. Och inte bara det där platina, blonda, svenska med blåa ögon.
Exakt.
Utan att man, det fanns en igenkänning med allt förutom med rösten och sången. Mm. Men strunt samma, vi var ju glada, då är det det handlade om. Tror du att hon vinner då? Helt ärligt.
Ja. Hon har lagt otroligt mycket jobb. Jag tycker att det är kul att hon ställer upp. Jag känner att utan att liksom slänga någon skugga eller liksom skit på andra deltagare, men jag tycker att de senaste åren har liksom tappat sin kärna, programmet, i form av att det faktiskt är en musiktävling. Man plockar liksom in influencers och vem har mest följare och liksom, det blir bara så här, ska alla verkligen göra allting? Ska du och jag också ställa upp?
Ja, varför inte?
Vi kan sjunga, kan vi få lite autotune på den?
Kan du sjunga?
Nej.
Det är helt otroligt.
Nej.
Vi går tillbaka till din bakgrund och din uppväxt. Mm. Du växte upp i Sverige.
Ja.
Men berätta, för du har ju marockanska rötter.
Mm, så jag är född och uppväxt i Sverige med två föräldrar, med båda mina föräldrar i Marocko. Norra och södra. Sen så är jag ju uppvuxen bara med min mamma i många år. Och sen så gifte hon sig med en svensk man. Så att man är liksom... Men,
du kastades mellan väst och öst och öst,
jo, men,
och väst.
Ja, men precis. Och liksom, det positiva med det var ju att så här, man har en fot, du vet, ute i samhället. Och man är född i ett land. Man är inte riktigt hemma där. Men man är helt okej, man hittar liksom sin form. Och så kommer man hem och så är det en helt annan kultur och ett helt annat klimat hemma med en mamma från Marocko som bara liksom försöker anamma på bästa sätt. Och så när hon träffade hennes man som har varit fantastisk och liksom varit pappa till oss, så var det liksom som att man kom ett steg, att det som var utanför också närmare kom liksom in i det marockanska. Så att det jag känner med att ha växt upp med marockansk och svensk kultur, det är att jag plockar det bästa från båda världar.
Men om vi går tillbaka till det, dina riktiga föräldrar är ju marockaner. Mm. Hur länge levde de ihop?
De levde ihop i ungefär 9 år. Jag var 4 när de skildes.
Så att man kan säga att ni är ju 6 syskon från era 2 föräldrar. Mm. Kommer du ihåg någonting från...
Jag minns inte jättemycket faktiskt.
Den tiden, nej.
Nej.
Och, men Loreen, hur många äldre syskon har du i syskonskaran?
Jag har 2 över mig, så jag är nummer 3. Så jag är mitt emellan.
Så de var 7 och 6 då, ungefär. För jag menar, vi födde ju barn på löpande band.
Ja, men det är ju en på varje år. Så när jag var 4 var min brorsa 5 och Loreen var 6.
Ja, det var så. Aha. Ja, mamma likadan, jag fattar ingenting, men det var det.
Man bara, ja, jag har ett. Min stora syster är född 83 i oktober. Min brorsa är född 85 i februari. Jag i maj 86. Min andra brorsa i juni 87. Andra i juni 89, sen tog de en liten paus och så kom hon 90.
Alltså, ja. Eller de fick 2 missfall och därför blev det 2 år istället för 1. Ja, men det är ju typ så.
Ja, men typ.
Men vad fick de att lämna varandra efter ändå så här 6 barn och ett 9-årigt liv ihop? De skaffade ju ändå många barn, tänker jag.
Det är en lång historia på varför de lämnade varandra, och med respekt för min mamma så vill jag inte utelämna hennes privatliv. Det har hon liksom bett om. Men det jag kan säga är att min mamma var 24 år gammal när hon hade 6 barn och hon var ensamstående. Min mamma är den coolaste kvinnan. Du vet, när man har 2 barn själv och så ringer man henne. Jag orkar inte. Hon bara, här ute, du har 2. Man bara, så att min mamma har gjort en fantastisk resa. Hon kom till Sverige när hon var 16, hon fick Loreen när hon var 17, levde tillsammans med min pappa, bestämde sig för att lämna honom och gjorde det, och har hela vägen tagit ansvar för hennes 6 barn, och gjort ett om jag får säga det själv, ett fantastiskt jobb. Mina barn är fortfarande bara 3 och 4, om man tänker så här, okej, hur ska jag göra dem till bra människor och vad innebär bra människor? Att också ta ansvar för sina liv och att våga drömma, att våga följa sina drömmar. Det är så otroligt mycket vi som föräldrar behöver ge till våra barn, och hon har lyckats göra det. Alltså, det är liksom, alla har följt sin dröm. Vi har liksom en läkare, vi har IT-chef, vi har alltså entreprenörer, det är liksom allting som vi säger, alhamdulillah, förstår du? Och det jag älskar med min mamma, att oavsett vad som var mellan henne och min biologiska pappa, eller fader som jag brukar säga, för det är faktiskt han som har uppfostrat mig, som jag kallar för pappa, så har hon aldrig involverat oss i vad som var mellan de två. Man har ju när man har blivit vuxen förstått att det kanske inte var superbra, och man har liksom lagt pusslet och börjat ställa frågor som vuxen. Men jag verkligen respekterar min mamma för att hon aldrig har belastat mig med det valet som hon gjorde. Och hennes val var att gifta sig med min pappa och att skaffa 6 barn med honom. Och det tror jag att det är viktigt. Alltså, och också en sak som när jag själv blev mamma har reflekterat över, att vi vill ju gärna prata med våra barn idag som att de är vuxna. Och det tycker jag vi ska göra. Vi ska inte hålla på dadda. Men att prata med barn om vuxna känslor som de inte kan hantera och inte förstå, är jag väldigt tacksam över att min mamma inte gjorde. Att hon inte la över på mig något som jag inte kunde placera i min kropp som 5, 6, 7, 15. Utan att när jag själv har blivit vuxen har kunnat förstå och då sökt svar på frågor som jag har.
Varför tror du att din mamma har lyckats vara så stark?
Det här är en bra fråga. Och jag tror att men du är ju själv kvinna, du vet ju själv hur livet är och vad livet ger oss. Och ofta så kan, jag vet inte om du får det, jag får ofta här, men du är så stark, Marquise. Man bara, det är ingenting jag väljer. Jag försätts i en situation och det är antingen så gör jag valet att bara lägga mig ner och vara ett offer, eller så tar jag kontroll över min livssituation och sen så går jag vidare och bestämmer mig för vad jag ska gå vidare med, precis som att ha fattat beslutet av att gifta mig eller liksom vad man nu har valt. Och jag tror att styrkan såklart kommer från kärleken till ens barn. Det kommer också, alltså i vår kultur så är ju familj så otroligt viktigt. Och jag tror att med den kulturen och det kulturella arvet och samtidigt att vara kvinna och mamma, så kommer styrkan från det.
Jag tycker ändå att det är fascinerande med en kvinna som kommer från ett land med muslimska traditioner och en helt annan kultur, som 24-åring, helt utan pengar antagligen, med 6 barn, kunna uppfostra er med den styrkan som ni alla besitter, utbilda er utan att knappt kunna prata språket eller kanske vara utbildad själv. Det är en otrolig styrka, för att jag tror att även om många kvinnor, ensamstående, även svenska kvinnor, har inte lyckats med det din mamma har lyckats med. Och då är de ändå så här rotade in i den svenska kulturen. Mm. Hon har ju lyckats göra allt det här mot alla odds. Och vad är det som gav henne den styrkan? Hon måste ju vara stark i sig själv någonstans.
Ja.
Och även om du säger så här, ja men vadå, i vår kultur så you have to do what you have to do. Ja, men jag har sett många ensamstående kvinnor även i vår kultur som har blivit lämnade med 6 barn utan pengar. Det har gått åt helvete för kidsen. Mm. Alltså, det måste ju ändå finnas någonting extra över din mamma.
Ja, hon har ju en
aura som
en
inte alla besitter.
Kraft som inte, ja. Så är det ju. Hon tar ju verkligen rummet och hon är orädd. Om det är något hon har gett mig så är det att vara orädd. Och jag tror också för mig, jag kommer ju, det är hemskt att säga så här, jag kommer från ingenting. Men i vad vår värld, i vad vårt samhälle mäter oss i, så kommer jag från ingenting. Så jag har ingenting att förlora. Många människor har så idag, de som kommer privilegierade eller liksom, de har, även om det inte är mycket så har de någonting. Och är oftast rädda för att förlora någonting. I don't give a fuck. På riktigt. Jag bryr mig inte. Jag är exakt som min mamma. Helt orädd. Jag kollar på min brorsa, han är konstnär. Jag ska bli konstnär, jag ska sälja tavlor. När jag är på hans vernissage, jag bara, bror, vem ska köpa en tavla för 200 lax? Han bara, Jag har bestämt att den ska, alltså du vet, den där oräddheten, det är som när man brukar säga till Loreen, hon bara, när folk säger till mig det går inte, då triggas någonting i mig. Min mamma, när man tittar idag på oss så tror man säkert så här, okej, min mamma har haft ett sjukt tufft liv. Och jag har aldrig känt av det, vilket jag är otroligt tacksam för att hon har lagt fokus på rätt saker. Ja, jag fick storlek 39 i fotbollsskor som jag skulle växa i. Jag har fortfarande storlek 37. Jag önskade mig en svart dunjacka och fick en orange. Men det har inte gjort mig någonting. Det har inte påverkat mig. Men vet du vad? Det jag fick och det viktigaste som jag försöker komma ihåg med mina egna barn, det är ett hem, en trygghet, mat, kärlek, tid tillsammans. Jag har så mycket minnen från min barndom som är, du vet, nu som frånskild, när man sitter med sina barn varannan lördag och man bara, det känns hela tiden som någonting saknas. För att samhället projicerar på oss att vi ska vara mamma, pappa, barn. Jag kommer ihåg min första jul, den här julen, jag ville gå under dagen före julafton och jag bara, hur ska jag fylla mina barns tillvaro? Och då har jag de här minnena att gå tillbaka till, där jag bara, jag kommer ihåg min mamma, vi kunde inte gå på bio, vem ska gå på bio med 6 barn? Vem ska betala det? Ensamstående, plugga komvux, jobbar extra, du vet. Hon bäddade på golvet, poppade popcorn. Det fanns inte ens mikropopcorn, du förstår ju.
Det var i kastrullen med, olja.
Ja, du vet. Ja. Men förstår du, och vi blandade saft. Och liksom, så att hon har gett det viktigaste, och det är kärlek och trygghet. Och det gör en, och så har hon ju ett jävla namma, och hon har ju stått upp för oss på ett sätt som har gjort att man har lärt sig stå upp för sig själv.
Men jag tänkte på det när du sa så att man kommer och växer upp och så som samhället ser på en att man inte har någonting.
Mm.
Och jag skulle ju vända på det och säga att ni faktiskt fick allting.
Exakt.
Så här, ja, om man mäter i pengar så är det ju ingenting, men om man mäter i det viktigaste så är det ju allting.
Men det som jag brukar säga, om man pratar, jag kan ringa min mamma 4 på natten. Kan du ringa din mamma när du vill? Ja, kan du gå hem till din mamma när du vill? Du behöver inte ens announce att you're gonna come. Alltså att känna, att ha det med sig i hjärtat varje dag. För det som många människor lider av är ensamhet. Att ha med mig det, att jag kan gå hem till Loreen, Moley, Hakim, Seif och Mohiba, Abraham eller Ida. Ringa till min mamma och pappa. Alltså vad det gör för mig. När jag kliver upp och tävlar i Sveriges mästerkock, jag tänker inte på de här 5,5 miljoner som ska titta på programmet eller vad det nu är. Jag tänker bara på min kärnfamilj. Att de ska vara stolta över mig. Att de ska vara stolta över det jag gör. Och att det är de som tittar på mig. Det gör också att man blir väldigt bekväm i att vara sig själv. Och det vet vi, det är ett vinnande koncept i allt du gör. Så jag känner att jag har fått allting jag behöver för att ge mig själv det bästa livet.
Din mamma skiljer sig då 24 år gammal. Hur gammal är hon när hon träffar sin svenska man?
Hon är 29.
Så 5 år är hon ensam med er 6 barn. Och så träffar hon en svensk man och så får hon barn med honom.
Nästan 4 år efter får hon barn med honom. Alltså hon träffade honom när hon var 29. Och när jag var 12 föds min lillebrorsa, Abraham.
Jag tänker också att det är väldigt coolt att en kvinna från vår kultur ändå så här ensamstående med 6 barn träffar en svensk man helt plötsligt som ger sig in i det här getingboet. Hur var det?
Han
alltså tolkar getingboet
som
jag vet att du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men jag fattar. Jag är inte alls känslig för det. Men
inshallah, mashallah, eller?
Nej, men han är ju, alltså, han är bara, ju en otroligt cool.
Han är både
cool.
Stum och döv.
han är en otroligt cool människa. Han är 29 år, springer på min mamma på komvux, vill bjuda henne på en kopp kaffe, varpå hon säger ja. Men han har inte med sig plånboken och sen resten är historia. Jag kommer ihåg när jag gifte mig, så jag höll bara mitt tal till honom och du vet, man är så här, vad fan tänkte du? Alltså du hade en unge. Men det fantastiska med honom är att han hade alltid drömt om att ha en stor familj. Han hade också svårt att få barn, så att Abraham kom ju verkligen som en blessing både till oss, till min mamma, till honom på olika sätt liksom. han knöt, för oss barn så knöt han ihop familjen. Han blev liksom bryggan mellan Ida som ändå kom in i vårt liv när hon var 3 år gammal.
Vem är Ida då?
Det är hans dotter, han hade en dotter. Abraham liksom gav min pappa ett barn. Han hade länge drömt om att ha flera barn. Han fick ett till biologiskt barn. Det blev också punkten på den här barnskaran. Väldigt fint. Och min mamma fick nog uppleva en graviditet som en graviditet ska få upplevas. Alltså han fortfarande till den här dagen, det är liksom 30 plus år. Alltså om jag kan hitta en snubbe som avgudar mig, som min pappa avgudar min mamma, och hon också avgudar honom, men om man tittar på det utifrån ett kvinnligt perspektiv och han är man, alltså det är så här, bara talet han höll på mitt bröllop, det var så här, mina killkompisar bara, men det är ingen idé att vi ens, alltså hur tar man liksom, så han höll ett tal till mamma som sen landade, du vet, han är så kärleksfull. Jag kommer ihåg första gången han var hemma hos oss, så vi bodde i hus och sen så hade vi sommarlov. Och jag hör bara hur jävla gitarren går i ett. Så jag springer upp till Loreen. Hon är på övervåning. Jag bara, Loreen, hör att det är någon som spelar gitarr? Jag tror att det kommer från bakom huset. Så vi går ner, så går vi runt. Och då sitter de, vi hade som en, men lite bordstolar bakom huset. Så här, i en inhägnad med träd runt omkring, blommor. Så han sitter där och spelar gitarr för min mamma. Och i mitt huvud tänker jag så här. Men den här arabiska kvinnan, hon är liksom, uppskattar hon det här? Vad fan håller hon på med? Men det var också fantastiskt, för att han tog verkligen in kärlek och det varma. Alltså att vi hade redan det, men på ett annat sätt. Det blev liksom en bra dynamik mellan honom och min mamma.
På ett icke-skrikigt sätt.
Nej, men vi har inte faktiskt haft så skrikigt. Vi har haft väldigt, min mamma är väldigt lugn.
Jag visste att vår familj skilde oss lite åt.
Men väldigt lugnt och harmoniskt faktiskt, faktiskt liv, men han var ett bra tillskott.
Och då tänker jag så här, du sa tidigare att man har ena foten i den svenska världen, så har man den andra foten i den här muslimska, traditionella, gå inte för korta kläder, vad vet jag, så var det i alla fall i min familj, eller man ska inte ha massa pojkvänner och hej och hå. Så här, jag kan inte hjälpa att jag är populär.
Ja, gumman. Ja, exakt.
Nej då, men det hade varit lättare att inte ha en pojkvän om ingen kille hade velat ha en, tänker jag.
Ja, exakt.
Vad jag skulle säga med det är att ändå träffade din mamma en svensk man. Var hon väldigt fri med er tjejer? Kunde ni komma och gå med killar och gå i vilka kläder ni ville?
Min mamma... Nej, det skulle jag inte säga att hon var så här, ja, men du kan ha pojkvän. Nej, absolut inte. Men hon var samma mot killar och tjejer. Det respekterar jag verkligen henne för. Alltså, om man tittar på andra vänner som kommer från den kulturen som vi pratar om, Mellanöstern, Nordafrika, då är det så här, ja, men tjejerna lagar mat och de städar sina bröders rum och de hjälper till med, så var det inte hemma hos oss. Min mamma var så här, lyssna, jag har inte skaffat döttrar för att de ska städa undan efter er. Och mina bröder fick inte ta hem tjejer, utan lika stor respekt som hon hade för oss som döttrar. Men det hon var tydlig med hela tiden, som jag uppskattade, det var att hon var ju sträng, no joke. Men det som jag uppskattade med henne, det var att det jag har landat i som vuxen är att hon ville inte att vi skulle göra någonting som vi själva inte ville. Är du med?
Som ni skulle ångra snarare.
Exakt, men att säga, ja, men typ jag tycker om den här killen och så gör jag det för hans skull. Och jag äger inte situationen eller har kontroll över situationen själv. Har hon varit sträng? 100%. Har hon haft höga krav? 200% har hon haft det. Hon har varit så här, du vet. Jag har inte kommit hit till det här landet för att ge er ett bättre liv och alla de här möjligheterna för att ni ska såsa runt här. Så hon har varit väldigt och haft liksom den typen av krav. Hon har haft krav på oss, att speciellt hennes döttrar. Hon säger, mina söner, om de inte vill plugga eller liksom göra något av sitt liv, jalla, de kan lyfta på lager, köra truck om det är det de vill. Deras kropp klarar det. Men ni, mina döttrar, jag ställer krav på er. Ni ska vara självständiga, ni ska äga ert, ni ska utbilda er, ni ska kunna stå på era egna. Det har hon varit väldigt, väldigt, väldigt sträng med. Men fick jag ha pojkvänner? Absolut inte. Fick jag sova hos killar? Absolut inte.
Nej, och jag
pratade
vet
vi
inte.
Om sex? Aldrig.
Jag tror så här, det kanske finns någonting positivt i att uppmärksamma det där och göra oss lite rädda.
Ja, men att ha lite respekt. att inte normalisera allting. Och faktiskt så tyckte jag, nu när jag är liksom 36 år gammal, väldigt härlig att inte vara vuxen som 15-åring.
Att, ja, du är helt rätt.
Det tycker jag är att alltså jag hade ju, när jag blev tillsammans med mina barns pappa, då hade jag inte haft sex med en annan man innan honom. Jag säger inte att det är den rätta vägen att gå, men för mig var det bra. För jag känner idag som 36 år att jag äger min sexualitet. Jag har haft sex, och det är inte att jag är inte tycker, jag älskar sex. Om jag ska vara helt ärlig, men jag äger det och jag är trygg i det. Jag har liksom fått växa i min sexualitet som vuxen. Ibland när man träffar kompisars barn som är 15 och de har ett aktivt sexliv, då tänker man bara så här: okej, vad gör man som, vad vet man om sig själv som 15? Man har fan knappt landat i vem man är som 36. Sen så mognar vi i olika grad, så det är upp till var och en. Men för mig så var det att jag fick växa och få mogna och växa i kapp min personlighet och min mognad och allting, var det bästa för mig.
Skulle du säga att du känner dig som muslim?
Absolut. Absolut.
Gör hela familjen det?
Jag tror att det är i olika grad. Jag känner mig som muslim, absolut. Och det är för att man är uppväxt med det. Men det jag framförallt känner, det, och det här är knäppt, för att man vill oftast prata om att så här, men jag är marockan. Men jag känner lika mycket med dig. Jag känner med människor från samma kultur som mig. Jag har väldigt svårt att placera det i land. Jag älskar Marocko. Och det är därifrån jag kommer. Men jag känner samhörighet med människor som kommer från en annan kultur och bor i Sverige. Det är som att det är mitt folk. Det spelar ingen roll om ni gör, du vet, bamia eller om vi gör en tajin. Det spelar liksom ingen roll för mig. För att det är inte vad vi äter. Det är hur vi äter. Det är hur vi umgås. Det är liksom sättet att umgås, sättet att se på familj. Det är de sakerna som gör att jag identifierar mig. Och med det sagt så känner jag mig lika mycket hemma med en syrian eller assyr för det kulturella arvet. Så att egentligen religionen är för mig en riktlinje på hur jag ska vara som människa mot mig själv och min omvärld. Be jag 5 gånger om dagen? Nej. Är jag praktiserande fullt ut? Nej. Är det avgörande för mig om jag slänger i mig en salami eller inte? Det är inte det viktiga för mig. Det viktiga för mig, det
inte
är...
det haram?
Jo. Nej, men förstår du, det viktiga för mig alltså, är...
Det är förbjudet.
Det är haram. Ja. Men förstår du? Så att för det
och halal är tillåtet.
Ja,
tillåtet.
Ja, tillåtet.
Då är man måste lära mina svenska lyssnare.
Ja, haram och halal.
Ta sedan dit ni kommer, till min podd.
Ja. Gud, ja, men jag på.
Och men det är jättehärligt att du gör det. Men din man var ju också kristen, eller hur? Mm. Så att det är inte, jag menar, det är inte så att du är muslim, men du är en modern muslim.
Men jag är ju svensk. Det är det också. Jag älskar julafton, påsk, midsommar, alla högtider. Jag märker ju när jag åker till Marocko och man står i deras jävla tullen. Man bara, har de inget kösystem? Har du ingen struktur i sitt jobb?
Jag
börjar
bråka med dem i Marrakesh.
Man
på
bara står där och ska, och du vet, när de skriver in allt analogt. Man bara, vad händer? Du vet, då känner man ju sig bara, gud, måste byta namn tror jag. Lotta.
Jag höll på att hamna i så här kaster i Marrakesh. Och då började jag prata arabiska och så att jag var palestinier. Då bara, då blev man hjälteförklarad.
Marokkaner har sån kärlek för palestinier. Alltså. Ja, såg du det här fotbolls-VM?
Ja.
Det är så underbart.
Det är helt otroligt. Hur kommer det sig?
Jag vet inte.
Det är alltså fotbollsspelarna sprang runt med Palestina-flaggor.
Man bara, ni vet att vi är i Marocko va? Man bara, hade ju den palestinska flaggan och mer än den marockanska flaggan.
Hur gammal var du när du träffade Kevin?
Jag skulle fylla 20.
Och var träffades ni?
På Spybar.
Och han var?
Vadå?
Hur gammal var Kevin?
Han är 2 år äldre än mig, så vad var han då?
22 antagligen.
Ja, exakt. Han fyllde 22, exakt.
Det var så kul, du bara måste tänka.
Tänka lite.
Och då träffade du Kevin. Och Kevin är ju från en känd familj.
Mm.
Familjen Tainton.
Mm, stämmer.
Blossom Taintons son.
Mm.
Och det var kärlek vid första ögonkastet.
Ja, typ. Ja, men typ.
Och hur långt efter det gifte ni er?
Vi gifte oss efter 10 år.
Oj, det var ändå ganska länge.
Som vi hängde, ja. pluggade, liksom, vi träffade ju varandra när jag typ jobbade krog och precis hade sökt till liksom, plugget och skulle börja plugga och sen jobbade vi några år, reste mycket. Ja.
Och det var okej för din mamma att du hade ett seriöst förhållande när du var 20?
Du vet, nackdelen med att vara stark kvinna och uppfostra starka barn, det nackdelen med det är att man gör som man vill. Man bara, okej, det här är mitt liv nu. Så bara, va? Och sen får alla bara get with the program. Ja, men du förstår ju. Jo, men hon var okej med det. Absolut. Absolut.
Men sa hon aldrig det där haram eller?
Hon ringde mig en gång, kanske. Vi hade varit tillsammans 6 månader eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Så jag är på väg till tvättstugan, hon är i Marocko och hälsar på sin familj, eller vår familj, så ringer hon mig. Marquise, jag bara, oh, du vet de där tonlägena, när det bara är de ska kolla läget eller när det ska komma en fråga. Marquise, ja mamma, jag har tänkt på en sak. Mm-hmm. Du med den här killen, ja Kevin, och du sover med honom och han sover hos dig. Ja, får jag fråga, alltså du vet, den klumpen i magen och du vet, att försöka behålla samma tonläge. Har du sex med honom? Jag bara, alltså det gick så snabbt i mitt huvud. Jag
skulle svara nej.
100%. Jag ska säga vad jag svarade. Jag bara, va? Hon bara, ja. Mamma, jag har känt honom 6 månader. Tror jag ska ha sex med honom. Och sen efter 6 månader han ska kasta mig. Och sen ska han säga till folk jag hade sex med henne. Aldrig. Gumman, I was writing that shit.
Vad sa hon då?
Hon bara, okej, okay, bra. Jag ringer dig sen. Och så la hon på. Jag svettades på ställen, inte ens visste man kunde. Och så får man så dåligt samvete och man är liksom 20 år och man behöver ljuga för sina föräldrar. Men det var inte för att jag var rädd. Det är bara en respekt. Förstår du då?
Du ville på något sätt inte såra din mamma. Exakt. Och varför ska du göra det? Varför ska man ibland säga saker om man vet att det inte gör nytta?
Exakt.
Det där var ju en vit lugn. Ja, jag sa ju det direkt, jag skulle ha sagt nej.
Nej, gumman. Hon bara, du har 2 barn. Jag bara, IVF. Jag har inte sex med honom. Bara det kommer från på befruktningsåret.
Hon kan inte ens berätta hur jag blev gravid. Men i alla fall. Tro mig, det var jungfru Maria. Men i alla fall. Jag blir sött bara att tänka på.
Men för att det var så bra eller? Det var så hidigt.
Det var så bra story.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hur gammal är du när du är med i Sveriges mästerkock?
27.
27. Då har du alltså varit ihop med Kevin i 7 års tid. Mm. Och hur kommer det sig att du söker dit? Hur kommer det sig att du är så himla duktig på att laga mat?
För jag tycker om att äta mat.
Ja, men det gör jag med, men jag är inte bra på att laga.
Men jag tycker om att äta mat, och som jag beskrev för dig i början av samtalet är att jag kommer från ett hem där vi har umgåtts kring mat. Det är liksom, när vi hade fest, då stod inte vi på kö till Systembolaget. Då var det 2 kundvagnar på Ica Maxi, eller du vet, som var fulla. Så när jag väl flyttade hemifrån och skulle börja laga mat hemma, speciellt den marockanska maten, så insåg jag att jag är svindålig på det. Jättedålig på det. Och då började jag laga med min mamma via Skype. För att jag inte kunde. Så det var så det började. Och sen så växte matintresset mer och mer och mer. Och det jag jobbade med innan jag sökte Sveriges mästerkock, det var ju med marknadsföring. Så jag jobbade på en reklambyrå, hade pluggat, jobbade på en reklambyrå, hade varit där i 4 år, och så skulle jag göra, jag blev headhunted av ett annat jobb. Så jag skulle vidare till det. Och så kände jag att vi måste göra något annat nu. Jag måste ta en paus här emellan. Och då sökte jag Sveriges mästerkock. Och så kom jag vidare. Så jag sa till det här nya jobbet. Jag kommer om 3 månader. Jag ska bara göra en grej här emellan.
Jo, men då måste du ha varit jätteduktig på att laga mat. Annars får man väl inte vara med i Sveriges mästerkock.
Alltså det som jag tror... Jo, såklart.
Du kom ju trea dessutom.
Mm, jag var inte duktig på tekniken. Du vet, många kunde så här, alla innetemperaturer och vilket håll man skulle tranchera. De slängde sig med termer. Och jag var bara tacksam. Jag satt i det där rummet 17 timmar om dagen och bara lyssnade på vad alla andra sa som en svamp. Sög man åt sig det. Min styrka låg framförallt i att jag kunde så otroligt mycket matkultur. Jag var jätteduktig på smaksättning, kryddor och liksom. Så att min mat stack alltid ut. Och sen så tror jag att jag var jävligt, hade liksom en utstickande personlighet som också gjorde liksom helt okej TV. Så det var, en, om man ska vara helt ärlig, en kombination av det. Sen när man är så där som det nästan var i en period av 3 månader och man håller på att nörda sig varje dag där inget annat tar fokus, då är det jävligt lätt att bli jävligt duktig.
Så du menar att du blev bättre i och med programmet?
Absolut, absolut.
Vad lärde du dig?
Jag lärde mig så mycket teknik. Jag fick laga mat med råvaror och liksom kliva utanför comfort zone i liksom kök som jag kanske inte var så familiar with. Såser var jag ingen expert på. Helt plötsligt så utökade man sin kunskap inom det. Så man fick liksom en bredare kunskap av alla människors olika kompetens och att få laga mat tillsammans med de här kockarna i liksom... I led med Marcus Aujalay och med Leif Mannerström och sådär.
Just såser, får jag komma in på det lite? Jag tänker så här, när jag gör en sås, typ en currysås, då kör man lite bechamel, lite så här, någon buljong med något smör, tror jag att det är, och lite vetemjöl, och så ska den där inte klibba ihop sig allt för mycket, och sen in med liksom currykryddan då. Och den där kycklingbuljongen och smör och vetemjöl. Och sen är min currysås klar. Är det åt helvete?
Nej. Jag ska ju vara ärlig. Med matlagning så gillar jag ju också genvägar. Att det ska vara så enkelt.
Men hela mitt liv är en enda stor genväg.
Hade det varit jag hade köpt crème fraîche. Så hade jag börjat med att rosta currykryddan. Så att smaken verkligen kommer
vänta,
fram.
Vänta, du hade rostat currykryddan.
Så ner, kastrullen på plattan. Slå på den så att den blir varm. Ner med currykryddan. När du känner att det börjar dofta hade jag slängt i crème fraîche. Sen hade jag vispat. Sen hade jag serverat en fantastisk currysås på 2 ingredienser. Ha det bra, hej.
Är det så?
Ja.
Okej.
Okay. Så inget smälta smör och med mjöl. Nej. Och det ska vispas ihop. Och sen i med någon jävla mjölk eller fond. Och så ska det bli... Nej.
Så crème fraîche räcker. Men blir det lite så här såsigt då? Med
blir, när du värmer upp crème fraîche så blir den såsig.
Ja, du ser. Helt otroligt. Och har du några andra tips då som man sådär...
Matlagningsmässigt?
Ja, sådär enkelt. Nej, men vad som helst.
Nej, men alltså...
Vad skulle du säga är liksom... Gör bara någon enkel gryta. Lök, steka lök, vitlök, chili.
Alltså när man gör grytor, många... Nu vill jag inte liksom så här peka ut något folk, men jag kommer att prata frispråkigt, sen får du bestämma hur du vill. Många svenskar när de ska till exempel laga grytor som är liksom basen i min matkultur, men släng i vad som helst. Nej, du behöver lära dig the base of the base när du ska laga en gryta. Det är inte 2 liter vatten som ska koka med 2 buljongtärningar och sen känner du med det här smakar vattnigt. Det ligger i tekniken av att göra grytor, och det är 1, att alltid rosta kryddorna. Alltid. Så innan du adderar vätska i steget av fett, du slår på kastrullen, du går i med en god olivolja, ner med kryddorna. När det börjar dofta, ner med löken. Varför lök? Lök släpper vätska. Låt det få svettas under lock. För när det släpper vätska behöver vi inte addera lika mycket vatten. Efter det, tomater. Helst färska tomater. Du vet de där tomaterna som ligger i skålen eller i kylen som har blivit lite mjuka. De är inte good enough för en sallad. Mixa ner dem eller riv ner dem i en gryta. Låt det få fräsa. Sen tycker jag att så här, man ska ha så här palsternacka, morötter, potatis. Nej. Keep it simple. Bestäm dig för vilken krydda som ska vara. Om du vill att det ska vara en gryta som ska vara stark. Till exempel om Loreen ska käka. Hon älskar stark mat. Jag gör inte det. Då chili, vitlök, lök, tomat, lite spiskummin. That's about it. Sen så kanske du vill ha potatis. Eller då är det potatis. Och sen väljer du ditt protein om det är kött eller kyckling eller om du vill gå på någon ost eller whatever. Men jag tycker inte halloumi så gott i grytor, det där jävla, det blir bara gummi, inte min cup of tea. Men välj ditt protein. Låt proteinet få smaksätta. Låt potatisen få ta plats. Och sen kanske du adderar ärtor eller haricots, alltså du vet sådär. Så att inte för mycket.
Men vad då? Och så kokar ris till det här eller?
Har du potatis i behöver du inte koka ris.
Nej, det är sant.
Om du har till exempel morötter i med kycklingen, håll det så. Morötten bidrar med sötma, du har sältan från smaken och fonden och buljongen, då kan du koka ris. Hur kokar du ditt ris?
Men jag är rätt bra på att få till riset utan att fatta hur jag gör egentligen. Mm. Jag börjar med kallt vatten, så häller jag i liksom på känsla och margarin och saltar. Mm. Så låter jag det koka upp och sen, ja du vet när det där, när man ser att det börjar bli håligt i riset och ser att det börjar liksom försvinna det vattnet, då brukar jag typ ta en tesked och smaka av. Och så vill jag inte ha det för mjukt. Det ska vara lite motsvarande.
Lite al dente.
Ja. Ja, och ibland är det lite för mycket vatten kvar, då bara häller jag ut det och ibland så blir det bara perfekt. Men ja, det brukar landa okej. Okay. Mm. Var det feltänkt?
Alltså i Mellanöstern är de ju för jävla bra på att koka ris. Och det som man gör där är ju att man börjar med att hetta upp olja, fräser riset, salt, rätt rikligt med salt. Sen slår man på vatten och så låter man det koka upp, det som när man kokar pasta. Och när du tar riset du känner okej, nu är det al dente. Då silar man bort det precis som man gör med pasta. Tillbaka i kastrullen, dra ner på ettan, på med lock som du har klätt in i en kökshandduk och låt ånga av. Alltså det blir perfekt. Går inte att misslyckas.
Ja, du hör ju. Nu kan vi bara träffas här några timmar i veckan för att prata mat. Du vann, eller du kom trea, jag ser fortfarande att du vann, men du blev ju lite kändis med hela det här Sveriges mästerkock. Samtidigt hade vi Loreen redan vunnit.
Nej,
hade hon inte ställt upp med i Euphoria då?
Det hade hon visst gjort.
Ja, det är det jag menar.
Jo, det hade gjort.
Du kom ju trea efter att hon vann Euphoria. Hur var det då? Liksom, tror du att de tog in dig för att du var hennes syster, eller tror du att de tog in dig för att du var good enough?
Jag tror de tog in mig för att jag var good enough. De försökte ju lyfta fram det när jag gjorde min audition. Då försökte de prata om henne. Men jag kände att jag vill göra det här med att bara vara markis. Och det var så jag höll det. Det tog rätt lång tid innan folk visste att vi var systrar. Vilket var skönt. Annars hade jag fått, det är bara för att hon är Loreens syrra. Den vill man ju inte ha. Det räcker med att man är invandrare och kvinna och väldigt stark i sin personlighet.
Du gifte dig ju 3 år senare efter att du är med i det här programmet med Kevin. Ni får 2 döttrar.
Mm.
Och sen har du precis skilt dig nu för 1 år sedan. Mm. Får man fråga varför?
Det är ju klart saker som har hänt i ens relation. Och det är lätt att fastna på det som inte var bra. Men Vi växte ifrån varandra. Och det kanske låter töntigt, men man kan växa ifrån varandra. Alltså, det är det alla säger. Nej, men, så här, jag har respekt för honom för att han är mina barns pappa. Och det som har varit mellan oss, det är mellan oss. Men det som det till slut landade i var att vi växte ifrån varandra. Jag kommer ihåg för lite mer än 1 år sedan, så tror jag vi var på en resa. Och det är ju svårt när man älskar någon, man har barn, man har delat liksom 16 år av ens liv tillsammans. Och så tittade jag på honom och så kände jag så här, okej, jag behöver bara acceptera att det här är vad resten av livet kommer vara. Och då, när den tanken och känslan hade landat i min kropp, så föll inte pusselbiten på plats, utan det var så här, nej, det här pusslet är färdiglagt, nu behöver jag ta ansvar. Jag har själv 2 döttrar. Jag är kvinna, jag är människa, jag ansvarar för min egen lycka och vad jag vill att utfallet av mitt liv ska bli. Så då, det är inte ett lätt beslut att ta, att bryta upp sin familj, men när jag liksom var så här, I have to settle for this, då var jag bara, nej, det kommer jag inte göra. Jag är 36 år gammal, jag har hela mitt liv framför mig, 35. Jag kommer inte att bara, Jag vill så mycket mer, jag drömmer om så mycket mer, vad nu det än är. Och därför.
Är ni goda vänner?
Vi är så goda vänner som man kan vara efter ett år av separation. Det är som sagt, den jobbiga känslan är ju när man har levt så där länge med någon. Då är man liksom sammansvetsade. Du vet, det är som att så, även om vi är skilda så är han halva. Det blir ju mindre och mindre hela tiden. Men när man också har barn tillsammans. Jag kommer alltid att älska Kevin. Jag kommer alltid att älska honom för allt det vi har delat. Vi har 3 barn, 1 i himlen, 2 här. Vi har haft så otroligt många fantastiska stunder. Jag har växt och blivit vuxen med honom. Och jag är tacksam för allt det som livet gav mig när jag var med honom. Även om det också var dalar som ibland var så här, shit, hur ska vi komma upp från den här? Så är jag ändå tacksam för att allt det har gjort mig till den jag är idag.
Hur är Blossom som farmor?
Hon är väldigt lekfull. Hon är ju som mig också väldigt sträng. Men det som skiljer oss är ju att om man är på till exempel restaurang, då det är jag. Men låt barnen leka, så hon är liksom så. Men hon är kärleksfull, och jag tycker att från att hon fick sitt första barn så har hon älskat rollen som farmor. Nej, hon är en fantastisk farmor.
Jag tänker på det här med, du sa att du firade julen ensam och sådär. Ni kan inte fira det ihop då för barnen skull. Ibland kan man ju...
Men det gjorde vi.
Ni gjorde det?
Vi gjorde det, ja. Barnen är liksom det som är i fokus, och det pratade vi ju tidigt om. När vi började vår IVF-resa så pratade vi om det här med så här, vad som än kommer att hända så ska vi alltid sätta barnen först. Men det man behöver komma ihåg, även om man liksom skiljer sig, så du vet allt det där som du stör dig på kanske med din man när du lever med honom. Du är liksom annorlunda när du får det bra och det dåliga. Men sen när man skiljer sig och så tror man, nu ska jag vara kvitt allt det här dåliga eller det som jag inte tycker om eller så. Det hänger liksom med och är fortfarande en del i vår relation. Och ibland blir man galen, man bara, jag har skilt mig med dig på grund av de här grejerna, så ska du fortfarande hänga med. Men jag tror att det viktigaste är att fokusera på att det är lätt att bli förbannad och känna att man ska vara lack på varandra och tala om för den andra att man är lack. Men, och det har jag gjort, så det är inte att man är omänsklig eller någon jävla Moder Teresa, för jag kan bli riktigt jävla förbannad. Men det viktigaste i slutändan är att komma ihåg, he's gonna be there for the rest of my life, all day, every day somehow, så länge barnen i alla fall är den åldern där våra barn är. Och det är rätt lång tid, och då måste man bestämma sig, hur ska jag göra det så behagligt för mig själv som möjligt? Och så måste man börja distansera sig från de där sakerna som man var väldigt tajt med när man levde tillsammans.
Och det kan ju vara att det är ens eget fel också.
100%.
Så att, men jag vill bara fråga, du sa att du hade 3 barn, 1 är himlen. Vad hände där?
Vi gjorde ju IVF 2016, samma år som vi gifte oss. Blev gravida med våran son Marvin. Och fick avbryta våran graviditet i veckan. Mellan 25-26 fick vi avbryta graviditeten. Man upptäckte det på ett sent ultraljud. Rutinultraljudet skulle komma på sommaren, så man la det liksom senare. Och man hade missat på kubbtestet massa saker. Så då upptäckte man att han inte hade utvecklat njurar på rätt sätt. Och så gjorde man en massa utredningar, höll på i flera veckor med provsvar och allting. Och till slut så kom man fram till att han kommer inte att kunna leva ett normalt liv. Han kommer inte att överleva om jag så går med honom gravid 2 veckor till. För att det som händer när man inte har njurar är att man inte har fostervatten, man utvecklar inte andning, man utvecklar inte rörelse, och till slut så kläms barnet ihjäl i livmodern, för det finns ingen rymd. För det är det fostervattnet gör, skapar rymd så att barnet ska kunna leka. Så då fick vi, efter vi hade fått det beskedet, så var vi tvungna att fatta beslutet om att avbryta graviditeten. Så 9 september 2016 så födde jag våran son Marvin.
Och då är det ju ett fullt utvecklat barn.
Ja, det var 9 timmars förlossning.
Åh herregud. Ja, jag beklagar verkligen. Men som sagt, det var ju kanske bättre att avbröt än att han kom ut och så blev det ännu värre sen.
Ja.
Det absolut. Hade ju inte gått helt
Det hade
enkelt.
Inte gått, nej.
Har du någon relation med din pappa idag?
Nej.
Och hur kommer det sig?
Nej, men när mina föräldrar skilde sig så blev det så. Av liksom, av vad det som var mellan dem. Och jag brukar ofta få frågan om jag liksom saknar honom, om jag är arg, besviken. Liksom. Fick ändå 6 barn med min mamma som han inte har tagit ansvar för en sekund i sitt liv. Liksom. Men och det som man egentligen gör med sina föräldrar, det är att identifiera sig. Och i och med att jag hade 5 syskon, helsyskon, så lärde jag liksom känna honom genom mina syskon. Och mig själv, alltså för det man vill ju, man lär ju känna sig själv genom sina föräldrar. Vad har jag fått från min mamma? Vad har jag från min pappa? Och det som jag kunde ju tydligt se, okej, här är min mamma. Det här är hennes sidor. Och kunde jag se likheten i mina syskon. Och det som inte var från henne, det var från pappa. Så jag lärde liksom känna min andra halva genom mina syskon. Och sen som sagt, min mamma pratade aldrig om honom. Jag kommer ihåg när jag gick i trean och man skulle göra familjeträd och man skulle fylla i, du vet, mamma, pappa. Och så satt jag hemma och skulle göra det. Men mamma, vad ska jag fylla i här? Då skriva här, mamma. Jag är din mamma och din pappa. Och hon var så trygg i det. I liksom, jag är din mamma och din pappa. Så när jag skulle till skolan dagen efter och presentera mitt familjeträd, då stod jag där uppe och var så här,
ah. De bara, ha Eva och Eva.
Ja, men typ. Jag bara så här, min mamma är både min mamma och min pappa. Sen har jag min stora, du vet, det var liksom bara, så jag kände aldrig att jag kände mig aldrig utanför, för hon var så jävla trygg i.
Hon var så tydlig.
Ah.
Och det är det vi barn behöver, tydlighet. Mm. Det är inget konstigt, jag förstår precis.
Så att...
och jag kan säga så här, det är när man tvivlar som saker och ting blir osäkert.
Exakt.
Det är när du inte tvivlar och du uttrycker det med det självförtroende och självkänslan du har som det blir bra också.
Exakt.
Och det är det man för över på barnen med.
Men det är klart att när man så här skulle giftas, eller så här, nu när man har fått egna barn, att man verkligen reflekterar över det bortfallet, såklart. Att inte ha lärt känna sin biologiska pappa och att han liksom det är klart att man ifrågasätter så här, varför, why the fuck did you want to be a part of my life? Och mina 5 fantastiska syskon, hur kunde det liksom, hur har du levt varenda dag? Alltså bara när jag skulle skilja mig så kunde jag tycka så här, hur ska jag klara att bara vara i mina barns liv halva deras liv? Och då är jag ändå där hela tiden. Om man är liksom runt om och man hörs och det finns FaceTime och allting. Då, det är typ då är de gångerna i mitt liv som jag verkligen har varit så här, fan alltså, det är jävligt skevt.
Oh ja, vad säger vi på arabiska? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, för det vi fick och har fått.
Ja, vi ska vara glada för det vi har fått. Man ska vara tacksam. Vad skulle du säga? Skulle du säga att du är närmast Loreen i din syskonskara?
Mm. Jag är närmast min Loreen och min storebrorsa Moulay.
Och hur är för Loreen har inga barn. Hur är hon med dina barn?
Man kan inte önska sig en bättre moster. Det som många inte vet om henne, hon är ju sjukt lekfull. Hon har lurat i mina barn massa jävla lekar. Och när hon inte är där, de bara, mamma, kan vi leka den där leken som Loreen brukar leka med? Man bara, käften. För jag är ingen lekmorsa, jag är inte det. Jag är verkligen, jag pallar inte leka med dem. Gumman, tror jag hade 2 leksaker. Jag hade inte ens 10% av de här leksakerna du har. Och jag har gett dig din syra, lek med henne. Men Loreen tycker ju verkligen om, det när de säger, mamma kom vi ska sminka dig. Jag lider ju. Men Loreen är så okej, okay, aha, vad är det då? Hon är så där. Alltså, hon är fantastisk moster, fantastisk.
Och det är ju konstigt, för hon vill inte själv ha barn.
Nej.
Så hon känner att era barn är hennes barn.
Ja. Och hon, du vet så här, Loreen kan alla Disney, alla lines i alla Disney-filmer. Hon liksom, hon älskar ju sånt där. Vi skulle plåta barnen för något jobb. Och jag bara, gud, det är sent på eftermiddagen. Det kommer gå åt helvete. Så kul som mina barn hade på grund av henne. Man bara, thank you. Det tog liksom 20 minuter att ta de här bilderna istället för att det skulle ta 4 timmar och vi skulle bli tjafs och Shadi ska gråta i 1 timme och skrika. Så att hon är fantastisk med barn.
Var hon med på de här bilderna då?
Nej, nej, hon stod bakom.
Ah,
okej,
okay,
okay. nu ska vi hoppa, alltså, för nu ska vi lägga det. Det är så där, man bara, vad är det som händer? Men hon är väldigt lekfull och att som Leora brukar säga, att vara med moster Loreen, det är som att vara i en saga, mamma. Jag bara, ah.
Hur förstår dina barn att hon är med i Melodifestivalen?
Ja.
Ska de åka dit och titta på henne på finalen?
Ja, de förstår att de är liksom, men det där kom från förskolan. Där de började spela hennes låtar och de kom hem och sa, mamma, idag har vi lyssnat på moster Loreens låt Euphoria och du vet såhär. Så de är helt införstådda. Jag tror inte de förstår storheten av det än. Men de, du vet, de är med i matchen liksom.
Och din mamma såklart är så stolt över dina framgångar och allting. Men jag tänker också liksom att se sin dotter vinna Eurovision.
Mm.
Hur var den känslan? Nu handlar ju inte det om dig. Nej. Du känner ändå med.
Alltså jag kommer ihåg när Loreen vann i Sverige när vi alla var samlade. För det var ju bara mamma som var i Baku. Men vi var så alla syskon på rad. Vi flippade ur det. Helt överlyckliga och tårar och allting. Och min mamma sätter sig ner på stolen och börja och tårarna bara rinner och kommer du vet jag bara vad gör du mamma, hon har vunnit, hon bara så. Jag bara varför gråter du, hon bara jag kan inte andas, jag vet sådär att som 24-årig ensamstående mamma kommit från Marocko, bott i Sverige bara några år, har lärt sig de få ord svenska från TV och att se sitt barn liksom vinna Sveriges största musiktävling och sen Europas största musiktävling. Jag tror att det är svårt att greppa. Du vet, jag tror att hon fortfarande riktigt inte ibland fattar liksom. Men som hon, du vet, som hon bröt ihop. Ibland är det så gulligt när man kommer hem till henne, man kommer oannounced och höra henne, lyssna på hennes musik och man bara, du vet, vi har ju själv barn. Fatta att kunna trycka på Spotify och sätta på sin dotters låt. Och jag tror framförallt, om man ska titta på det ur en kulturell aspekt, att ha lämnat sin familj i Marocko, flyttat till Sverige med en man som man har valt utan kanske liksom sina föräldrars godkännande, man ska säga, få sex barn, skilja sig, som inte är så vanligt, så tror jag att man länge har någonstans känt sig, jag vet inte om skuld är ett ord, jag vet inte vilket ord jag söker, men man har liksom inte känt sig kanske helt till rätt, alltså förstår du vad jag menar, vad för ord jag letar efter. Och att få att ens äldsta barn får vinna Eurovision, och min släkt, våran släkt är ju rätt utspridd, mostrar i Spanien, Frankrike, och att veta att hela ens släkt och familj följer det, så tror jag att det min mamma fick av Loreens vinst i Eurovision var en enorm upprättelse och ett kvitto på att de val som hon har gjort, att hon har lyckats, förstår du?
En bekräftelse,
ja. Så det kom ihåg när min moster ringde och jag hörde dem prata, hon bara på arabiska till min mamma, så här, jag har gått på den här gatan upp och ner, du vet, från det. Och att de också på liksom andra, där nere i Afrika och liksom kan njuta av min,
de såg Eurovision från Marocko.
Ja, från Marocko, och de som bor i Spanien och alla bara liksom, jag tror att det måste ha gjort jättemycket för min mamma i liksom hela hennes livshistoria.
Det är fantastiskt verkligen. Och nu får vi hålla tummarna här, det är final snart.
Mm.
Kanske blir en ny Eurovision vinst.
Let's go to London!
Ja, Baku, det var ju Azerbaijan, eller hur?
Ja, ja, London är härligt.
Fast jag tror Azerbaijan var kul också, var det inte det för henne?
Ja. Jag tror bara i hela den nya situationen var bara härligt. Jag tänker för mig själv, gumman. När jag säger let's go to London, I'm thinking about myself.
Får ni gratisbiljetter till finalen?
Jag vet inte. Det hoppas jag.
Du bara, jag
tar. I ain't paying for no shit. Nej, jag skojar. Man bara, girl, I'm be voting, okej?
Okay? Det är bara att rösta nu alltså.
Ja, det är bara att rösta.
Tack för att du kom hit.
Tack, älskling. Tack för att jag äntligen fick komma.
Ja, men du är alltid välkommen, det vet du.
Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.